Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Lekset Sport. Och vad kul det är att se er. Olle, vi såg också igår i och för sig.
Ja, gjorde vi.
Var på quiz igår.
Ja, på quiz.
Och hur mår du då? För du var lite blommig med kinderna och lite röd sådär. För du har fått gå hela vägen. Eller
ja, alltså, jag är inte ensam om det, att hata SL. Men alltså, bussen...
Hur långt har du gått så att säga?
Ja, men ja, nu. Men alltså, i morse då, bussen som jag brukar ta, en av tre uteblir helt och hållet. Och tidtabellen finns på papper, men det är ingen chaufför som förhåller sig överhuvudtaget. Så att det var ett helvete. Och nu då stopp i tunnelbanan. Och som vanligt säger man inte varför stopp i tunnelbanan. Så får man tänka upp sig på en buss, trångt som fan. Och så har jag opererat knät i fredags med ministern. Ska jag gå här jävla skiten? Det är inte bara för mitt knä, jävla SL.
Jag och min tjej hade en episod för några veckor sedan. Vi skulle hämta mina föräldrar. Och vi bråkade om någon så här, eller tjafsa lite. Och det blir ett... stort fel på tåget.
Alltså, jag skulle tro du skulle säga stort tjafs.
Nej, det höll på att bli. Men då sitter vi liksom där på mitt emot varandra och det är jättemycket folk, det är helt fullt och det är något skit med signalfel för det är alltid. Men och tåget åker alltså i snigelfart. Det tar 10 minuter mellan varje station. Det är ändå 5 stationer.
Det finns få saker som är så stressande som att åka i snigelfart.
Ja, och vi var så förbannade båda två. Alltså, ni vet, när, hade vi bara kunnat gå av och prata om det här utan liksom, utan folk runt omkring. Det hade varit mycket lugnare. Men det byggdes ju upp och irritationer över att det gick i snigelfart. Så det är verkligen vidrigt åka.
En olycka för mig också faktiskt. Vi sågs ju här förra torsdagen och sen har jag varit dunderförkyld faktiskt.
Ja, det hörs lite på rösten.
I ett antal dagar. Och Marie har också varit dunderförkyld så att hunden har fått sitta emellan. Och det är första gången som båda varit så här sjuka så vi inte kunde ha gått ut med hunden. Så att måste ändå gå ut med hunden och det är inte bra. Man är sjuk och ändå måste ut med hunden, vilket har hänt.
Nej, så att, jag undrar, kan hundar bli förkylda? För det är bland det roliga. Katter kan ju nysa. Ja. Det finns få saker som är så kul som när katter nyser. Men kan hundar?
Nej, hundar blir ju inte sjuka. Mer än kanske att de får slitage på leder och sånt där, men inte förkyld på det sättet. I alla fall inte de hundar jag har haft.
Men de har ju helt andra... Alltså, när en hund kan käka skit och sånt där utan att det gör någonting. För att de har ju någonting...
När du säger skit menar du att de äter bajs?
Ja, avföring.
Och de äter väl... Var inte det problem när de hade när det var såna här romer ute på Långholmen som bajsade? Ja. Att de som ute och gick med sina hundar där hade problem för att då åt ju hundarna upp det bajset.
Ja, och du var romer så att och sketa vet jag inte. Men om det nu var det...
Jo, men det var jag läste i lokaltidningen.
Mm. Okej, okay. För mänsklig avföring äter de och det är ingen fara. Hade vi ätit mänsklig avföring då blir vi sjuka.
Alltså mänsklig avföring är giftigt. Hundars avföring är inte giftigt. Det är faktiskt skillnaden på den saken. Men sen är det ju så också att jag har haft hundar och jag kommer inte ihåg någon gång att någon hund har varit sjuk på det här mänskliga sättet överhuvudtaget. Så att hundar har alltså en helt annan tarmflora. Framförallt har ju hundar då i magsäcken salpetersyra som bryter ner.
Till och med salpetersyran som bryter ner
till och med sådana här små järnbitar kan det bryta ner. Så att den kan så stoppa i sin spik och den kan brytas ner i magsäcken.
Ja, det är otroligt. Och därför, men vi har ju inte det.
Nej.
Hörrni, vi sitter,
ja, det kanske jag har i alla fall inte.
Nej, inte jag heller. Men musiken går här i bakgrunden. Jag har sänkt av ljudet alltså.
Men Olle, du nämnde att du opererades. Vad spännande. Hur gick det för dig?
Ja, gick det då?
Ja, jo, tack för intresset då.
För du sa ju förra veckan att vid nedsövd verkar inte vara någon riktig höjdare. Blev det så sen?
Så här var det. Jag såg ju fram emot att kämpa mot själva nedsövningen. Vi skojar lite grann, jag och han. Vad heter de läkarna som är speciella på?
Ortopeder, va?
Ja, men jag har ju på knät. Narkosläkare, precis. Då sa jag så här, kan du inte räkna ner och ska jag kämpa emot? Och så sa jag, ja, det ska jag göra. Och sen när jag låg där på britsen, var det dags? Jag frågade, ska du räkna ner då? Han bara, men vi struntar i det. Okej då. Och sen sa han, kan du bara flytta 30 cm till höger på britsen? Ja, okej. Okay. Och sen var de så tysta och sa, vad är det? Ja, det är klart. Alltså, om man sover så känns det som att det går lite tid.
Jaha.
Det här var som att, jag tror att det är så här, jag var död. Men alltså, det var samma, jag trodde att vi pratade med varandra. Att det hade gått alltså en sekund. Jaha. Och det hade gått en halvtimme.
Men du minns ingenting?
Från... Nej, klart inte jag. Men det var en otroligt märklig upplevelse.
Men gjorde det ont sen?
Nej, jag fick ju värktabletter. Jag mådde bra.
Okay. Hur långt det tog det?
En halvtimme, sa han.
Och hur väcker de ändå? Eller?
Ja, det vet jag inte. Jag märkte inte ens att jag somnade. Jag märkte inte att jag vaknade. Jag trodde att det var samma.
För jag tänker att de måste ju veta exakt hur de doserar vikt och sådana grejer.
Ja, han verkade skicklig narkosläkare.
Ja, för han hade ju kommit. Jag tänker så här, om man liksom söver en elefant behöver man väl 10 gånger så mycket narkosmedel då för en halvtimme till exempel. De måste ju vara duktiga på matte då. Att de...
Ja, men han kanske inte är så van vid att söva elefanter. Jag tror att han är mer van vid att söva människor.
Ja, kanske.
Men jag tror att det är en väldigt vanlig operation det här vi pratar om som du genomgick. Alltså ja, att det finns ju en otrolig kompetens för det.
Ja.
Det är mycket papper, men det är väldigt lite innehåll.
Ja, nu kommer innehållet. Otroliga, Mats Strandberg.
Otroliga mängder med papper som jag har med mig här nu. Men det, innehållet är väldigt diminutivt.
Är det den rätta lottoraden?
Ja. En diminutiv lottorad.
Diminutiv lottorad.
Kommer kanske någon gång i framtiden. Jag tänkte på Charlie Woods.
Trummisen.
15 år.
Fyller han 15?
15.
Det tror jag inte. Han måste vara över 80.
Farsan är ju lite äldre.
Nej, vänta, du
jag trodde du menade trummisen.
Nej, men du tänker väl på Ronnie Wood tänker du på?
Nej, basist. Jag tänkte på, vad heter trummisen?
Men heter han Charlie Wood?
Nej, men du menar Tiger Woods son?
Charlie Woods, 15 år.
Mm, han är 15 år. Jag trodde du hade fått en stroke. Menar att,
nej, det är Charlie Watts tänker du på. Har du fått en stroke?
Jag har fått stroken.
Tror du att jag hade fått en stroke också?
Alltså, säg så här, någon av oss kommer få en stroke.
Ja, frågan är det här egentligen, vem är det som får det först? Jag tror att du och jag ligger nära på det före.
Charlie Woods, son till Tiger. Ja.
Idag ska han spela 18 hål i ett förkval för att kunna komma in på en PGA.
En riktig PGA-tävling i Florida?
PGA-tävling i Florida, ja. Så att han ska först försöka kvala in de 25 första främsta i detta förkval för att alltså fortsätta att kvala för en plats i Cognizant Classic i Florida som går alltså nästa vecka. Till saken hör ju att hans pappa då kollapsade ju på Riviera utanför Los Angeles.
Förra veckan, ja.
Och fick dropp och bröt en tävling igen faktiskt där.
Men hur bra är han? Han är ju alltså 15 år, det är ju jättelite.
Ja, alltså nu kan man säga så här att Tiger Woods var 22 när han slog igenom 97.
Och det var ju rekordungt att vinna en major.
Alltså,
när var
alltså tidräkningens början för golfen började ju då när Tiger Woods vann Master 1997. Ja. Då kom det moderna intåget utav golfen överhuvudtaget.
Var men vad bäst innan då? Typ Nick Faldo? Eller
ja, sen? Det kan man väl säga.
Ja.
Vad handlade det gamla?
Ja, den gamla liksom. Han svingade med Connection. Det ska jag komma och klippa bort. Nej, det var Curtis Strange som gjorde.
Curtis Strange, ja just det.
Han som är den enda som har spelat 72-årstävling med enbart par. 72 hål i rad tror jag.
Oj.
Gud, vilken tråkig tävling för Curtis Strange.
Men att den är Charlie Woods som har spelat mycket med pappa Tiger som vi vet. Och sådär som ju ett sensationellt talang naturligtvis då det. Men att han skulle vara färdig för att ta hand om stora grabbarna vid 15 års ålder.
Det låter konstigt.
Låter helt fantastiskt konstigt, men icke det som är intressant att följa hur det går för grabben.
Jo, det är ju det. Men han är ju väldigt, alltså, han är ju bara 15 år, men han är väldigt liten. Kommer han bli lika stor som sin pappa eller kommer han bli begränsad av att han är så liten, tror
jag? Jag tror att han kommer att... Ja, jag vet inte.
Nej.
Jag tror att han kommer att program med P1 sen också, som sin morfar.
Ja, just det.
Thomas Nordgren.
Thomas Nordgren.
Ja, hallå och välkomna till P1. Vad heter det? Och Nordgren
Epstein. Nordgren, men det finns ju inte längre.
Nej, de har lagt ner, va?
Han gick i pension till slut.
Men alltså är Charlie Woods då USAs motsvarighet till Melvin Holm?
Ja, ganska exakt så skulle jag säga.
Väl Lycke Holm.
Ja, och båda, alltså, han är precis lika lång som sin pappa. hoppar likadant, kör samma tics inför hoppen. Så att han är ju faktiskt en kopia av sin pappa. Och tog ju faktiskt nu sitt personliga rekord förra veckan på 2:20.
På 51:a försöket.
Mm. Det är inte så jävla dåligt ändå. Nej, alltså, jävla han är väl typ 15 bass bara?
Nej, lite. Han börjar bli äldre. Så han är stressad av
det. Han är inte så bra.
Han är tyvärr lite äldre. Ungefär som Robin Borg också börjar bli lite för gammal för att axla Björn Borgs mantel.
Det är inte första om du säger fel. Robin är ju storebrorsan. Leo.
Förlåt. Jag var lite risig.
Har du fått en stroke igen?
Jag har fått
andra gången.
Fått en stroke igen. Leo Borg börjar lite för gammal kanske. Han är 20 år nu för att axla Björn Borgs mantel.
Ja, han är 2003. Minns du vilken månad han är född? Vi har gått igenom det.
Ja, maj.
Ja, precis.
7 maj tror jag.
Ja, det var ju något sånt. För han var en månad yngre än Holger Rune som du alltid tror är norsk men han är dansk.
Han är, och Holger Rune har en ny tjej nu.
Okej.
Som är en norsk miljardärska.
Ska vi ha en specialpodd om henne nu en timme?
Ja, miljardärsdotter. Stepalen. Hon heter någon så här Strej Stepalen typ.
Mats, vet du vad? Jag har lyssnat jättemycket på dig idag.
Oj.
Konstigt va?
Hur då?
Jag håller på att göra program om Davis Cup 94. Ja. Så nu lyssnar vi på dina referat av semifinalen mellan Sverige och USA i Skandinavium. Bra får jag säga. Du och Hellberg, vilket radarpar.
Alltså jag pratar nog om dig, Mats, i alla fall 20 minuter om dagen när folk skriver. Och det är alltid så här, vad duktiga ni är. Det är alltid så här, gud vad Mats är rolig, säger Matti. Och så är det typ så här, du är rolig, och så är det Mats är så jävla rolig. Alltså de älskar dig, Mats.
Ja, men bara säga också så här, att då när vi väljer ut bilder från det här, tv-sändningen, tv-kommentatorerna, det blir jättetråkigt med tv-kommentatorerna. Och sen så när vi tar då lägger in dina referat istället på tv-bilderna, och dels är det mycket bättre publikljud. Och sen så är du mycket livligare, så det lyfter till från 2- till 5.
Vad säger du, vilka...
Så är det.
Från 2- till 5-. Den är tråkig.
Vilka lovord då från ingenstans.
Ja, vi har från ingenstans.
Men det där är väl samma med Lasse Granqvist ibland om man kollar på fotbollsklipp. Att det är typ Åke Unger som har gjort tv-sändningen och så klipper de in radiosporten för att det blir så jävla mycket roligare.
Eller, så är det.
Eller Bengt Bedrup gjorde tv-sändningen, Lasse Granqvist radiosändningen.
Ja, eller Staffan Lindeborg.
Lindeborg, det är Kim, det är Jugel, Kim, Fylande, Kim, mot Jugel, Fylande, det är guld.
Fylande, han det var inte Giva, utan det var, alltså...
Fylander.
Ja.
Geoff Jugel.
Men det var också Barcelona.
OS i Barcelona, ja men det var OS i Barcelona, var Anders Holmets.
Nej, men även Staffan Lindeborg har kört Barcelona.
Jo, men Anders Holmets var ju simmare.
Jag trodde att det var en kommentator.
Han tog silver i Barcelona.
Ja, det visste jag. Jag visste inte vem det var ens.
Har du inte hört talas om Anders Holmets? Han storbror heter Pelle Holmets.
Nu när du säger Holmets.
Holmets hade ju, Mats, hjälp mig här. Han hade ju grova problem med sin hud som tonåring. Han såg ut som en skurk i en sån här film. För han var väldigt grov på hud, men han var snabb på simma.
Jag är ju ändå med. Jag tittade på vad heter det, på Champions League här, alltså åttondelsfinalerna som har börjat, och hade en del funderingar kring det då.
Ja.
Senast då var jag häromdag, så var ju då mötet mellan Porto och Arsenal slutade 1-0 faktiskt Porto, mycket överraskande sen Arsenal dominerat jättestort. Och så Napoli Barcelona 1-1 var det senaste. Sen hade vi Inter Atletico Madrid 1-0 och PSV Eindhoven Dortmund 1-1. Och jag tycker att alltså efter serielunken i Champions Leagues gruppspel så hade man då väntat att det skulle ta lite fart när det blev utslagsmatcher i åttondelsfinalerna och sådär. Jag får med att det brukar göra det tidigare på något sätt. Men det blev precis tvärtom. Det blev en dödtrist tillställning.
Det är besviken, Mats Strandberg.
Ja, verkligen alltså. Det var så här att...
PSV Dortmund var roligt tycker jag.
Alltså PSV Dortmund var ju i så fall ett undantag. Men igår, matcherna igår, Porto, Arsenal och Napoli, Barcelona, där var ju ingen vilja alls att gå framåt överhuvudtaget. Det fanns ingen energi i matcherna. De spelade runt bara för att få tiden att gå på något sätt. Och Albin Ekdal sa i studion då, Champions League, han är ny i Champions League-studion, Albin Ekdal, sa att det verkar som att spelarna i båda lagen är nöjda med som läget är nu, att de slipper anstränga sig överhuvudtaget. Albin Ekdal sa det att...
Han där också.
Han gjorde debut häromdagen i studion, nämligen igår. Och så att det var en grym besvikelse för åskådarna som vill se att det sprakar till.
Men väldigt konstigt, för jag menar, lagen måste vilja gå vidare.
Ja, men ja, det är obegripligt alltså att de spelar som vänskapsmatcher på det. Vad spelar runt, ingen vilja, ingen aggressivitet i spelet.
Men de är väl livrädda att åka ut, det är väl det som
ja, är. Det är väl det kanske, men då är alltså upplägget fortfarande fel till Champions League. Gruppspelet är uttråkigt och ska åttondefinalen spelas på det här sättet då. Kanske att det bränner till då i returen, det är möjligt. Men för åskådarna så är det jätteuselt att spelarna inte vill spela fotboll.
Nej, det är det bättre om man körde bara en match istället för två. Exakt. Och kanske inte på någons hemmaplan utan på någon plan någon annanstans.
Och det hade varit kul. Då hade till exempel Strawberry Arena kanske kunnat få en match. Men jag tror också att, som du säger, det kommer ju börja bränna till nu. Sista 45 brukar bränna till. För då måste något lag gå.
Jo, men det ska inte vara en massa matcher som spelas då utan glöd. Så där till när man pröjsar så mycket för tv-sändningar och så vidare. Att man då ska behöva se detta jämmerliga jämmerdalen som det var i de här matcherna som jag har sett nu. De senaste matcherna där ingen vill någonting och där man bara spelar runt och spelar runt för att få tiden att gå. Och är nöjda med att det står 0-0, vilket det gjorde i båda matcherna länge in i andra halvvekarna.
Ja, det var ju trist.
Ja, jättetråkigt. Tråkigt. Och så förkylning på det.
Först en dålig match och sen en förkylning på det.
Och så tycker hunden om det än förresten? Vi har inte pratat om hunden på länge.
Ja, det är en lång ja,
är det den onda treenigheten? Tråkig fotboll, förkylning, elak hund.
Ja, kanske inte elak hund, men en jobbig hund ändå.
Urtrist hund.
Jobbig hund är det fortfarande faktiskt. Det är det faktiskt. Den verkar gilla alla människor på hela jorden utom mig. Men så är det.
Ursäkta att vi skrattar.
Den är otroligt. Alltså alla tycker att det är en fantastisk hund som hoppar upp och ska morsa på alla människor när den passerar och så vidare. Så att,
men ni hoppar inte upp på dig.
Så Marie säger att det är bara du av alla människor på planeten som du inte tycker om.
Men något som är jävligt trist för mig som djurgårdare är ju att Albin Ekdal nu är då någon form av kommentator eller studio... expert då.
Han ersätter Kim Källström, ja, som är fotbollschef. De behöver en stabil kille, och Albin Ekdals renommé eller omdöme eller hans nimbus som människa är ju otroligt högt, alltså att som intellektuell människa och så vidare, så är det få som slår Albin Ekdal i medvetande, tror jag, hos tv-bolagen.
Jo, för tv-bolaget är det säkert bra, men för oss fotbollssportare och Djurgårdssport är det inte bra, för att så fort någon sätter sin fot i en studio så vet man att det är över inom ett par år.
Så kan det kanske vara. Så kan det vara.
Ska vi gå vidare? Ja, nu får du förklara här, Olle, för jo, det här var ju Johan Helmers Roman.
Ja, svulstigt. Ja. The enhanced games, de förbättrade spelen, någon gång under 2025. Datum inte satt ännu.
Men det är doping.
Där är doping inte förbjudet, utan deltagarna kommer uppmuntras att dopa sig. Och det lanseras som framtidens olympiska spel, och som hjälp av vetenskap ska ta fram idrottsmännens yttersta potential. Och upphovsmannen, som jag inte törs säga vad han heter, men förnamnet är Aaron, sen är det Sosen och sånt där. Han menar att det blir bättre utan att doping är förbjudet. Och redan nu så liksom har många börjat anmäla sig. Till exempel den australiska simmaren James Magnussen, som har massvis. Han har två OS-brons och OS-silver. Så här. Han är fristil. Han säger så här: jag kommer dopa mig till max. Och jag kommer ta världsrekordet. Och förutom simning så ska det vara friidrott, tyngdlyftning, gymnastik och kampsport. Vad säger ni om dessa spel?
Katastrof.
Det är ingen ny sak det där. Jag kommer ihåg Åke Strömmer sa då, när man inte hade så koll på dopingen som i Arne Ljungqvists barndom och så där. Så att så sa Strömmer alltid att släpp sporten fri, jag menar, låt dem köra bara, tyckte han, så får vi kanske resultaten.
Tycker du också Torbjörn Tännsjö, filosofen, att man ska släppa dopingen fri?
Ja, jag kan förstå den synpunkten, men samtidigt har man ju nu som koll på dopning, så att jag vet inte, jag är osäker.
Magnusson säger då att alla andra länder utom Australien, enligt honom då, dopar sig ändå, så att det är orättvist. Nu kommer det bli rättvist.
Det är ju såklart en idiot tanke från Magnus. Men är inte problemet att vad händer med sporten på lång sikt? Jag vet inte vad där Torbjörn Tännsjö tänker mig, för att han kallar sig själv för filosof.
Jo, han är ju professor i filosofi.
Jo, men det kan ju många vara. Och många filosofer har ju...
Det är inte någon så här... Det är ju en skyddad titel. Det är inte som någon man kan säga själv.
Jo, men filosofi är ju inget. Alltså filosof är inget. Och det där är väl... Plus att filosofi är väl den minst exakta vetenskapen.
Så är det. Men tänk så här.
Men i alla fall då. Så det här kommer säkert vara en succé. Och de kommer säkert slå världsrekord och så vidare. Men det kommer också vara omöjligt att nå upp till de här resultaten. Vilket innebär att man måste ju också dopa typ ungdomar för att man ska kunna nå upp till. Man måste ju ändå träna samtidigt.
Ja, alla kommer behöva träna jättemycket och dopa sig.
För annars kommer man aldrig vara i närheten.
Så är det ju.
Och det kommer inte bli två... Så, visst, har man två olika sporter i det här fallet då. En enhanced games där man faktiskt kan vinna som dopad. Och man har som idag OS då. Där man inte får, då funkar det ju. Men att bara släppa det fritt... Det kommer inte fungera.
Men tänk så här då. Tänk om det här blir en succé. Och det blir att rekord på rekord slås. Och det blir en jättesuccé. Tänk om den vanliga sporten inte kommer kunna konkurrera. Så att det blir det här som är. Det är liksom det som känns stort. Och där rekord slås och det liksom händer grejer. Och det kanske blir så att den vanliga sporten inte kan hävda sig i jämförelse.
Men så var det väl på 80-talet också. Alltså om man tittar på liksom statsdopade ryssar eller sovjeter, statsdopade rumäner och östtyskar, när tjejerna till sist hade skägg och killarna såg helt groteska ut. Jag tror att alla minns väl bilden med Ben Johnson, han var helt kibbel i ögonen liksom.
Marita Koch 47,5 400 meter.
Silke Gladys.
Marlis
Gör.
Katrin Krabbe.
Ja, men hon var ju snygg bara för hon var ljusår lite lång. Sen,
hon såg lite ut som den fula i Baywatch, Stephanie Holden.
Ja, kanske.
Som var så extremt
men man lurade sig att tro att hon inte var dopad bara för hon var lite snygg.
Ja, men sagt, alla var ju dopade.
Men Krabbe, var inte det nästan på att hon var med i Baader-Meinhof-ligan nästan?
Ja, vad grundade du det på?
Nej, men hon var också snygg och hette Krabbe.
Jaha.
Och ljus och från Tyskland.
Jag tror inte det är samma.
Baader-Meinhof.
Nej, men vad hette de inte? Ulrike Meinhof och Gudrun Esseling.
Ja, men det var
de stora.
Krabbe var
Krabbe med också.
Hon var i det segmentet.
Samma liga. Okej. Men i alla fall, och det var det jag skulle komma fram till då, att det var väl ingen som ville ha det där. Folk tyckte att det var tråkigt sist.
Jo, men då var det ju så att svenskar till exempel, och kanske Australien då, enligt Magnusen, var ju inte dopade. Då blev det ju inte på lika villkor. Nu blir det ju ändå på lika villkor om alla är dopade.
Jo, visserligen. Men jag tror ändå att det fanns en estetisk och liksom en... Någonting ändå så att... Om motionären ska ju alltså inte dopa sig, för doping är farligt.
Ricky Bruch var ju ett exempel på att man skulle varna för dopning. Hans hjärna blev ju förstörd utav sitt dopande.
Ja, men det finns också, jag tycker också som glad motionär att det finns väl en renhet i sporten. Alltså det är klart att det finns vissa andra förutsättningar ekonomiskt och sådär, men det ska ändå finnas en möjlighet för alla att bli bäst. Och för att bli bäst så måste du träna från ung ålder, och då kommer även ungdomar behöva ta doping. Annars går det inte, du är helt borta från det här. Och därför tycker jag att det är helt idiotiskt att släppa sporten fri.
Jo, det är ju en urspårning utav enorma mått att släppa,
ja, så både
att släppa dopingen fri. Då spårar sporten ur, tycker jag.
Ja, och jag säger återigen när Torbjörn själv, filosofi är ju en hittepåvetenskap. Det är ungefär, jag har lika stort förtroende för filosofer som jag har för genusvetare. Det vill säga noll.
nu kommer jag på din linje.
Ja.
Alla kan vinna. Du kan vinna.
Ja, vi är sponsrade då, men du vill ha
vidrig reklam.
Du vill ha spelreklam. Nej, kanonreklam.
Alltså Per Holknäck, ni vet, den jobbiga snubben som hävdar att han är entreprenör och hävdar att han har levt på gatan och hävdar att han var skateboard. Han är ju en tönt, visserligen. Men oavsett,
alltså spelmissbrukarnas Torbjörn Tännsjö, kan man säga.
Ja, men det kan man säga. Han har ju förlorat rättegången nu.
Vann? Det var ju någon som vann ju också.
Nej, ja, men det var tidigare. Han förlorade mot Unibet.
Han får betala en multum nu.
Precis, han får till och med...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Betala då
rättegångskostnader
på 2 miljoner. Men bakgrunden är att han uppskattar då att han har satt in 55 miljoner på sitt spelkonto och har spelat bort 26 miljoner hos Unibet under perioden 2005-2019. Och han stämde då spelbolaget på 10 miljoner då han tyckte att de borde ha fattat att han var spelberoende när han spelade bort så många miljoner på bara några månader. Vad tycker ni om det här? Borde han ha vunnit rättegången? För nu fick han ju på basken.
Det är så naivt att tro att du kan vinna en rättegång med de argumenten överhuvudtaget. Det finns ju inte.
Men det var ju en som gjorde det. Med
ja, det var typ, en som gjorde
med
det tidigare.
Typ samma argument.
Ja, det måste vara ett undantag i så fall.
Ja. Ja, men det, det var typ samma argument. Eller samma, vilade på samma grund som brukar säga.
Men om vi skiter i det gamla fallet, vad tycker du om det här?
Moraliskt tycker jag att det är såklart för jävligt att spelmissbrukare torskar pengar. Men samtidigt är det väl också en fråga hur långt i andra ansvariga för ditt eget beteende bara för att du är missbrukare. Och spelbolagen kan ju omöjligt liksom kontrollera alla som
ja, men spelar. Men det är väl att de är på honom. Han säger så här. Han menar att de uppmuntrar honom att fortsätta trots att han hade uppenbara spelproblem. Han säger så här. I stunder av desperation beslutade man för att lägga ner spelandet. Och då var det kutym att någon från Unibet ringde mig inom ett dygn. En snäll tjej som frågar, hej, hur är det med dig? Holknäckt. Och innan vi lägger på så säger hon, titta på ditt konto förresten. Där finns en liten överraskning. Och så har de satt in då 10 000 kronor. För att de tjänar ju så otroligt mycket pengar på mig. Så de var livrädda att jag hade gått till en konkurrent. Och där är
det någonting. Det är så, det visste inte jag att, det var att, så att bakgrunden var sådan. Det visste inte jag.
De är på dem som är på väg att lämna.
Jag måste läsa det här för att jag vet inte. Men expektfallet, där vann ju expektspelaren.
Men det förändrar ju bilden tycker jag helt när man får veta på det att de uppmuntrar honom att fortsätta spela. Det visste jag inte att det var fallet.
Men det där får du inte göra längre för att då ryker licensen på det är ju en bra grej med licensen.
Det. Men det blir mer svårgreppbart tycker jag om en tjej ringer och sätter in
pengar. Ja, det är ju faktiskt taskigt. Man måste sätta definitionen av taskigt.
Alltså det är ju lite som att bolaget eller ICA då, om ICA hade försäljning skulle gå till alkisarna i parken här, ta en bärs.
Ja, men faktiskt.
Och så får de gå och köpa. Precis. Så att det är klart att moraliskt är det ju
nu är du som Leif Bergskys gamla tagline. Vad säger lagen? Ja. Vad säger moralen?
Jag vet, och därför jag försöker att separera de här två. Ja, för att jag går efter min Leif Bergskys.
Men däremot, alltså du då som jurist och alltihopa där, och lagboken, en ganska knastertorr lagbok, att man skulle få rätt mot den bakgrunden ter sig ju ganska osannolikt.
Jo, men det är därför jag måste ändå säga i expektfallet så var det så.
Jag tycker väl ur ett lekmannaperspektiv att, eller från ett lekmannaperspektiv att det är klart att man kan ju inte hålla på sådär. Alltså, han är ju visserligen tönt så att jag skiter väl honom personligen. Men andra då, andra som är spelberoende, det är jätteelakt att hålla på och att ringa och hetsa dem att fortsätta spela om de har spelberoende och de vet om det spelbolaget. Klart det kan man inte göra.
Men jag tror också att i det här fallet så, vilket jag kan tänka mig, vi gör så här, jag läser igenom de här domarna till nästa vecka.
Ja, och så får vi lite
kan jag komma med
puff framåt.
Precis, det är kul. Skitsamma, det är Kalle på micken, det är jag som har riktigt storlek
på picken. Petter Nortug, vem fan är du? Ja, den här punkten hette fram till för en timme sedan tre förutspåelser. Men nu har det, i och med att Mats tog upp ett ämne så blir det två förutspåelser. Hoppas ni tar det. Nu ska ni alltså få sia om framtiden och sen kommer vi gå tillbaka och kolla alltså efterhand hur skarpa ni är. Så det är pinsamt om ni gör bort det, så svara bra nu. Är förutsättningarna klara? Therese Johaug öppnar för att tävla i VM 2025. Hon gör tävlingscomeback i Schweiz 1 mars nu snart. Hur kommer det gå för Johaug i comebacken? Kommer hon att skörda vidare framgångar?
Det kommer att gå illa.
Jag tror som Mats, men får man brasklappa lite ändå? För jag tänker ändå att hon var så fruktansvärt överlägsen.
Hon är som uppskruvad alltså i ryggen med sån här, som en liten, vad heter det, någon sån här docka som man skruvar på. Ja.
Och längskidåkningen är ju ganska konkurrensfattig. viktig.
Ja, känns
också.
Som de var bättre förr.
Så jag tror inte hon kommer vinna, men jag tror ändå att hon kommer vara med i slåss som 5-8.
Jag kanske var med där i bland de 10. Det tror jag också.
Men inte att vinna,
kommer, nej, alltså då, historien visar ju då inom idrotten, tycker jag, att när man varit jätteduktig och så lägger man av, oavsett hur länge man lägger av, och sen försöker komma tillbaka, så ofta comebackerna är sällan men, lyckosamma.
Men när man vet, så comebackernas comeback är väl Michael Jordan såklart. När han slutade 93 eller 94 och spelade baseball 2 säsonger och skulle bli då baseball MLB-spelare och höll på att bli det innan lockouten kom. Och sen så började spela basket igen och vann 3.
Det är den mest lyckade, näst mest lyckade. Den mest lyckade är ju, om vi säger så här, Mats. Vem var det som mötte Muhammad Ali i Rumble in the Jungle?
George Foreman.
Han gjorde comeback 45 år gammal och tog VM-titeln. Det är ju, då hade han inte boxats på många Nej. År. Det är den mest lyckade comebacken i världshistorien.
Ja, men det är inte lättare att boxa sen. Och...
Jo, han var ju stor och buff.
Men det värsta är nog typen sådana konditionsidrotter som Johan har hållit på med. Att lägga av ett tag och sen kan komma tillbaka, det tror jag är svårt. Och det, men alltså, basket är ju mycket lättare. Och komma tillbaka som basketspelare.
Jag vet inte om det är det.
Jo, alltså. Det måste det vara. Det är lättare att träna upp sig i basketen och komma tillbaka på som skidåkare.
Jo, men det tror jag
i hennes ålder.
Fast kondition går ju fortare dock.
Jo, men kolla Magic Johnson när han kom tillbaka, när han började spela. Han slutade ju 91. Så var han med i OS 92 i Dream Team. Sen spelade han en säsong. Hoppade han in 95 eller 96 i Lakers. Precis innan Kobe Bryant faktiskt och Shaquille O'Neal började. Så det var ju säsongen efter. Och spelade där. Och sen så höll han upp några år och kom till Borås och dominerade. Han var ju långsam och han var lite tjock. Men fortfarande var överlägsen de svenska spelarna. Så att,
jo, men det är ju inte så konstigt alltså att eftersom basketligan är ju värdelös.
Nej, det är inte alls värdelös.
Ja, men om du jämför med NBA är det ju värdelöst.
De är bättre än vad du är på bobbling.
Jag är inte säker på det. Jag är faktiskt inte helt hundra på det. Men då, det var väl någon basketstjärna som...
Det kan man säga så här också, att det vore ju kanske kul. Det lyser upp kanske, förmerar damskidåkningen om Johan kommer tillbaka.
Lyser upp, det är väl Nimbus.
Och inte är så mycket bättre än alla andra, utan krigar i toppen och kanske till och med lite sämre än Frida Karlsson. Så men, kommer det att göra naturligtvis att tv-siffrorna kommer att öka och att intresset i Norge kommer att öka och så vidare. För Norge är ju på dekis på skidor utan Johan, så är det.
Då går vi till hur kommer det gå gånger 3.2. Vi tar en kort så att vi får något konkret. Då Charlie Woods, icke-trummis i någon band. Men han skulle då vara med i kvalet till en PGA-tävling. Hur kommer det gå? Kommer han komma med till tävlingen?
Absolut inte.
Nej.
Han är väl med och får kanske ett wild card, att han drar publik och så vidare. Det är en maskot för tävlingen, en ung grabb och så där. Så att i Amerika vill man ju ha sådana som tänder till publikintresset och tv-publikens intresse och alltihop där. Så att det är väl som en sådan han är aktiv och aktuell nu, skulle jag tro. Men
han kommer inte kvala in, tror jag.
Nej, det gör han inte. Men säkert kommer han över tiden då att bli ruggigt bra, så att han kommer att spela PGA i en framtid, det tror jag.
Då tar vi nummer 3. Förra veckan så sa ni att Alexander Ovechkin inte har en chans att slå Gretzkys sammanlagda målskörd i NHL. Men han fortsätter vara i ruggig form och målsuccén fortsätter. Efter 2 mål igår när hans Washington slog New Jersey så har han gjort 838 mål. Gretzky gjorde 894. Det är alltså bara 56 mål kvar. Nu får ni chansen att ändra er.
Nej,
absolut ingen ändring.
Alltså då ska han vara bra i 2,5 säsong till, och det tror inte jag att han är. Det räcker också med att han får en skada på typ överkroppen eller knäna eller så är han nu helt borta. Så att, nej, det kommer nog tyvärr.
Det här kan inte komma att vändas emot er. Jag hoppas ni förstår det.
Jo, men det är gärna att det vänds mot mig, för det är kul att han är med och gör många mål, så det är naturligtvis roligt.
Det är bra för sporten.
Men jag tror ändå att åldern tar ut sin rätt till sist.
Mm. Det var 3 gånger 3. 1 gånger 3 var det. Ja, vi får se. Ja. Framtiden får utvisa hur väl ni klarade er.
Ja.
Lägg av, det är slut. Du har ingen stil. Du har kraschat din karriär som du kraschade din bil. Och Clavo, din lilla skit. Hör nu, jag tänker bara säga så här. Fuck you!
Har någon människa med så lite på fötterna sågat två så bra människor någonsin.
Nej, jag tror inte, men jag tycker det är kul att han gör det.
Ja, det är därför det är roligt, för att han har så otroligt, och han, det vet ni om såklart.
Vad beror det på det här med Kalle-intresset och att det står så mycket om Kalle jämt? Det han presterar är ju noll och ingenting alltså på banorna då. Ja,
det är väl att man hade förhoppningar en gång i tiden om att han skulle bli, och så blev det inte så.
Men det har väl också blivit en liten maskot så här, han måste ändå med. Han är helt värdelös, men han måste med. Han är lite som Kalle Sagnia också, att det är varje världskapssång är så här, nu känns det bra. Och så efter han kommit liksom 37 och är ruck i alla fall.
Så blir det som det blir.
Trist.
Men det måste vara till med Kalles personlighet som gör att de skriver så mycket om Kalle, att intresset ute i stugorna är så stort för Kalles väl och ve, så att det är bara att köra på.
Jag vet, han verkar vara rätt att tycka illa om på något
sätt. Jag vet inte vad det är med Kalle som gör att han är så intressant.
Man har ju en karisma, och då, med karisma menar jag, karisma behöver inte vara positivt, det kan vara negativt också. Jag tror att han har, oavsett om det är positivt eller negativt, så har han karisma. Och i sammanhanget med Porrum och gänget, alltså det är ju inte svårt att ha karisma. Att alla är ju fruktansvärt...
Porrum är ju inte så tråkig.
Ja, men nej, ja, inte om man jämför med de andra. Typ Maja Dahlqvist. Men alltså, min moster har ju bra karisma jämfört med de andra. Och det är klart att det är lätt för Kalle.
Kommer du ihåg, eller ja, alltså, om du har hört efterhand Jesper kanske, men kommer du ihåg Mats, utförsåkaren Lars-Göran Halvarsson?
Ja, ja.
Han kom ju faktiskt ganska bra ett tag, alltså på 80-talet. Mm. Inte de lite lika, så här, platta face, men jag tror inte de är släkt, va?
Jag vet inte, det får nog kollas upp. Alltså platta face har ju många, va?
Ja. Alltså av de, om du jämför med de andra...
Det har ju jag också.
Nej, du har inte ett platt face.
Nej, okay. Platt face är sådana som har... Vad det enfaldig mördaren har ett platt face. Oh. Alltså till exempel. Men om man jämför med andra skidåkare på 80-talet, alltså alpina skidåkare. Alberto Tomba, alltså La Bomba. Gustavo Töni, Rock Petrovic. Då är ju Lars-Göran Halvarsson ett rätt trist namn. Girardelli kom jag på också.
Mark Girardelli, ja.
Ja, Luxemburg.
Ja, han bytte... Han var österrikare först, men kom i konflikt med förbundet och bytte. Mark Schredell såg ju ut, liksom Piero Gross, att åka så mycket snabbare än Ingmar. Man trodde ju alltid att de var snabbare, sen var det ändå Ingmar ändå.
Ingmar åkte ju långsamt, det kändes så.
Vad hände med Mark Schredell? Han var ju en talang.
Ja, jo, men han vann ju faktiskt från höften. Alltså, han var ju världens bästa slalomåkare i några säsonger, kring 84.
Men vad hette han som... Herman Nogler var det också någon, va?
Ja, det var ju tränare.
Ja, och vad hette den andra då, som var?
Den andra som var?
Nej, men det var ju några. Herman Nogler och
ja, men alltså, kan man säga, de bästa som har vunnit mest världscupsegrar efter Ingmar, det är ju Marcel Hirscher på andra plats, Österrike.
Ja,
och sen
ser
Alberto Tomba som ligger tre.
Men det jag tycker det är sen. Vad heter han då? Ja. Herminator, Herman Mayer.
Ja, just det. Född 72 för övrigt.
Som också var ganska... För La Tomba... Eller La Bomba.
Men Maje var ju störtloppsåkare.
Jag vet, men Albert Tomba var alltid den snyggaste. Ja. Men Maje var också rätt snygg, va?
Ja, jag vet inte.
Utan Herman Nogler kanske Ingmar inte lyckas så bra överhuvudtaget.
Var han lika sur som Wolfgang Pichler?
Jag tänkte komma till Pichler precis. Jag kom inte på namnet exakt i sekunden. Men Wolfgang Pichler verkar vara en trist jävel.
Oh, gud vad så. Fast han har också karisma, det är det. Alltså han,
är han inte lite lik Peter Antoine?
Som nu har dött.
Ja, precis.
Alltså han har ju inget, okay, nummer ett, inget amputerat ben. Han för nummer två, han var inte tjock.
Nej, men de är högröda i ansiktet och de bryter
på det. Ja, det är de bryter på nu,
alltså Peter Antoine var nog argare än Pichler, ja, det tror jag. Alltså ingen var argare än Peter Antoine.
Nej, Pichler var mer långsur och grinig. Antoine var ju arg och så garvan.
Ja,
din kompis och gamla kollega Morten Andersson gör ju en väldigt rolig. Det är patta och häcka, och du vet,
ja,
som, det, som Peter Antoine pratade.
Jo, men apropå dem så var ju de, jag har säkert berättat det tidigare, men jag berättade igen för det är roligt. De var ute med ZTV och gjorde något inslag med Peter Antoine. Och då var, de skulle in på någon lunchrestaurang. Klockan var 11:30. Och på den tiden så fick man ju inte servera alkohol förrän klockan 12 på dagen. Och då så sa Mårten, men skulle ni, vi är här med Peter Antoine, skulle ni kunna göra undantag? Ja, visst, vi gör undantag. Och vad vill du ha för någonting då, Peter? Whisky, okej. Okay. En sexa whisky. Sa du sexa? Kan man få en 12?
Ja, herregud. Och nu måste vi gå vidare. Och jag har snappat upp en grej i... Då ska ni säga vilken tidning det är.
Ja, i Aftonbladet.
Ja, precis.
Ditt husorgan.
Ja,
du och Anders Lindberg, ni är så tajta.
Ja, men tvärtom. Jag fick faktiskt den här artikeln till mig. Och blev lite upprörd när jag läste den. De har gjort ett inom citattecken då granskande reportage. Och då är det Carl N. Henriksson, Amanda Hellsten, Beri Sangana och Patrik Bränning. Och rubriken är: här hoppar gängkriminell in på fotbollsarenan. Sportbladet avslöjar kopplingar mellan huliganmiljöer och kriminella gäng. Mm. Vad känner ni när ni läser artikeln? Känner man att...
Ja, vi har ju då bara hört dig berätta om artikeln.
Ja, men förlåt, ta om det där. Vad känner ni när ni hör rubriken och ingressen?
Ja, min spontana reaktion är väl att det är väl inget nytt under solen. Det är väl klart det är så.
Det är också det första.
Men det är väl samhället, båda grejerna liksom, och tidsandan överhuvudtaget, så att ja, men ingen, jag är inte förvånad.
Nej, men man hör väl, man tar väl också in att okej, det finns ändå starka band mellan att man kanske samarbetar, eller att man i alla fall, att det finns någon form av samröre mellan liksom de här då falangerna. Som typ argument för det här så har man tagit upp ett x antal situationer då liksom, och det är någon som är på Kronobergshäktet som heter Robin.
Han sitter i Robin Borg kanske.
Det är Robin Borg, han sitter i ett förhörsrum. Nej, det är inte en annan Robin.
Robin Borg den äldre.
Den äldre.
Ja, det är en annan Robin som är misstänkt
för. Hodilali hoppsan vilken dag.
Han säger så här då i föret, och det här är då vad Sportbladet har hänvisat till. Han säger det i föret till polisen. Eller med polisen: jag är gammal fotbollshuligan, så jag har gått mycket på fotboll. Det blir samma sak. Nästa steg från fotbollshuligan, det är till en MC-klubb oftast, i alla fall om du har lite vett i skallen. Och det kan väl diskuteras. Sen är det en till situation som Sportbladet beskriver då från Tele2 Arena, där det är en djurgårdare som hoppar ut på planen, ni vet, nedför stängslet, och vill att folk följer med.
Alltså som gamla terror-Tommy.
Precis, och då står det att han har också kopplingar till ett gäng. Jaha, okej. Okay. Tänker man, kommer någonting mer? Då är det en kille från 4 oktober 2023, omkring 10.00 Vårby Allé, Huddinge. Är det ytterligare en sån medlem som påträffas med två bengaler i underkläderna? Han visar sig senare var med.
Hade han underbyxor? Alltså var han lite pansy? Kalsong hade varit
en sak. Nej, han hade så här mamelucker. Nej, senare visar sig att den här mannen har kopplingar till Foxhot-nätverket. Mm. Och polisen säger så här då i slutet av artikeln: i en skriven kommentar meddelar polisen istället att det finns individer med nätverkskopplingar i sportmiljön, men det är på individnivå. Det finns inte specifika kriminella gäng som dras till supportverksamheten. Oftast handlar det om individer som har växt upp i ett område med stark anknytning till ett av de allsvenska lagen och är supporter. Om de individerna dras till ultramiljön eller till fotbollen för samarbeten går dock inte att veta. Polisen har koll på vilka nätverkskriminella gäng enskilda individer tillhör, men det är inte något som polisen kommenterar. Alltså det här är ju exakt samma avslöjande som att kriminella går på McDonald's för att hamburgare.
Ja, men precis.
Det är så fruktansvärt dålig journalistik.
Ja, men hur förklarar du det? Det är din tidning. Försvarar de nu då?
Nej, men det är ju inte... Jag använder ju det, och det måste ni väl ha märkt, att jag använder ju alltid alla artiklar för att snacka skit om dem. Eller många i alla fall.
Ja, jo visst. Men då tar du med kluven tunga, för du fortsätter ju uppenbarligen att läsa tidningen.
Ja, men jag tycker...
Om du vore indianhövding skulle du heta kluven tunga.
Ja, men om jag vore indianhövding hade jag också försökt att prata med cowboys, även om jag tycker illa om dem.
Men det är ju ingen... Det är inget avslöjande. Det är inget avslöjande överhuvudtaget.
Nöjd Jesper såg ut när han sa det. Han tyckte att det kom en bra motgrej.
Men gjorde inte det. Hyggliga. Det var ju hyggligt.
Ja, 3 av 5.
Ja, 3 av 5. Ja, men det tar jag alla dagar i veckan. Men jättedålig journalistik.
Jo, att det funkar så som polisen säger. Det är ju självklart att det är så. Det är ju så rimligt. Så att det inte är klokt att de inte är involverade på ett eller annat sätt. Men ändå att de kan bo där, supportrar till något lag finns och så vidare. Så att det funkar så, det fattar man ju.
Ja, de tror, det är väl så att rubriken säljer väl, så kan de skriva vad fan som helst.
Ja, men precis. Men jag tycker ändå att hur lågt kan man sjunka innan det bara blir jättepinsamt.
Alltså kanske Titanic-läge långt ner.
Ja, Titanic. Alltså, jag tror vi snackar 1000-2000-3000 meter till. Alltså, det är jättepinsamt. Jag vet att Patrik Bränning är den som såklart har, eller vet, det förmodar jag, varit en drivande. Och så har de några andra där. Hon och Amanda Hellsten ser man ibland i den här, vad heter det? Ni vet, de som svarar. typ Aftonbladet har någon så här typ frågestund och då är hon med och svarar på vad kräkgrejen. Har ni läst om det?
Nej.
Att det var folk som började spy plötsligt i trapphus.
Jaha.
På två olika ställen. Då är hon med och svarar, polisen vet inget i nuläget. Det är precis sånt som hon håller på med. Och så bränning då hittat ett inestationssäkert skop.
Ja, just det.
Och jag tror snarare att det är så att det är tvärtom. Att de här huligangrupperingarna, du skiter i vad folk är och vad folk gör liksom. Och man vill inte hålla på med politik. Och, utan man är kompisar och man slåss tillsammans. Så har i alla fall varit, jag vet inte exakt.
Jo, men sen så är de också glada när polisen kommer och avbryter slagsmålen, för att de vill ju inte få stryk. Så att, ja, om det var så att polisen inte skulle komma och om det skulle vara så att de fick slåss till dess att några vann, då skulle de ju, hälften i båda sidorna skulle ju banga. De vill ju bara ha den här spänningen av att polisen kommer och att de får springa.
De vill ju ha en motståndare. Alltså, har de ingen motståndare då?
Jo, men till en början. Men sen om det blir slagsmål på riktigt. Och alltså, de väntar bara på att polisen ska komma och avbryta. Så att de bara, och snut, du kom, vi sticker. Ja, men om det skulle vara så att de måste mötas till siste man. Då skulle över hälften, skulle jag säga, inte våga vara där.
Men det roliga är liksom att ta polisen som en måltavla naturligtvis.
Ja, det gillar de. Precis. Polisen det är lite som en katt och råtta lek också. Mm. Att man gillar ju och gå och slå på saker, men hade ingen sagt till eller liksom varit på och tyckte att det där är okej att man slår sönder en tågvagn och att ingen griper och så här, då hade de inte gjort det.
För nej, så skulle man vara ensam på jorden. Tänk dig en sån här dystopifilm som man vaknar upp, man helt ensam på hela jordklotet och så går man förbi en lyktstolpe som är tänd och det finns ingen som tittar på den. Inte fan sparkar man sönder den lyktstolpen då för att sätta den släcks.
Nej, det gör ju bara ont i foten.
Ja, jag har ont i foten. Det är helt meningslöst. Men däremot om det finns en polis bakom och det finns några kompisar bredvid, då kan man sparka sönder den lyktstolpen.
Men du går ju inte in med huvudet före i en lyktstolpe heller.
Nej.
Nej, fråga min farsan, han var i Hallstavik 1990.
Ja, eller min farsan har träffat Tom Holland som jag sa.
Men precis. Gick han då bara rakt in i stolpen med huvudet före?
Ja. Och slog upp hela ögonbrynet och blödde ymnigt.
Men titta åt ett annat håll då? Eller?
Tänk att blöda ymnigt. Tänk förr i tiden när det var 5 minuter för blodvita, alltså utvisning i elitserien i hockey. Var ändå konstigt. För jag menar, det kunde vara så att man skar sig på någon liten peng i fickan. Så är det 5 minuter till motståndaren. Det var en konstig regel. Nu finns ju inte
det. Men det var väl oftast i ögonbrynen va?
Jo. Men
nu är alltså, det 2+2 är det väl. Om du hör klubba ju alltid, då får du 2 minuter extra om det blir blod.
Jo, men just att det blev blod, att det var 5 minuter förut. För det behöver inte betyda någonting.
Nej,
man kunde ju liksom riva sig. Man skulle kunna riva sig lite på armen. Och så visa för domaren så blir det 5 minuter. Christian, du är boje. 5 minuter utvisa. Stackare Christian, du är boje.
Men det var väl en skräck.
Björn Nord.
Ja. Skräcken för Björn Nord. Nej, skräcken för Björn Nord. Skräcken för blod.
Ja. Men tack för idag då.
Okay. Tack.
Vi ses nästa vecka.
Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.